Sidan 365. Kapitel 13. Evolution. Mål. När du arbetat med detta kapitel ska du kunna berätta hur fossil ger kunskap om organismers utveckling, beskriva hur evolutionen fungerar enligt Darwin, beskriva teorier om livets uppkomst, berätta om livet på jorden från urtid till nutid. Bildtext. Fundera. Hur har älgens skyddsfärg utvecklats? Sidan 366. Liv i utveckling. Det har funnits liv på jorden i över 3500 miljoner år. Under denna långa tid har livsformerna ständigt förändrats. Förändringen eller utvecklingen av organismerna kallas evolution. Om vi kunde resa flera miljoner år tillbaka i tiden skulle vi möta helt andra arter av växter och djur än de som finns nu. Evolutionen pågår fortfarande och ingen vet vilka egenskaper växter och djur får i framtiden. Fossilen berättar. Sedimentära bergarter bildas av material som sjunker och samlas på havets botten. Det kan vara sand eller lera som floder har spolat ut i havet eller kalkrika skal och skelett från djur. Under miljontals år kan det samlas så mycket material på bottnen att det som ligger underst pressas ihop och bildar en bergart. Det blir till exempel sandsten av sand, lerskiffer av lera och kalksten av skal och skelett. I de sedimentära bergarterna kan det finnas fossil. Det är förstenade avtryck av de döda växter och djur som en gång bäddades in i sedimenten. Nästan bara hårda delar som till exempel skal och skelett har kunnat bli fossil. Det går även att hitta landlevande växter och djur som fossil. Det kan vara växter och djur som har begravts i kärr eller sjöar och som sedan har täckts med allt mer material under mycket lång tid. Kontinenter på drift. Kontinenterna på jorden ändrar hela tiden plats och form. Det är strömmar i det smälta bergsmaterialet under den fasta jordskorpan som flyttar kontinenterna ut med jordytan. Där kontinenter kolliderar väckas jordskorpan. På så sätt kan till och med havsbottnar pressas upp och bli berg. Därför kan det finnas fossil av havslevande djur högt uppe på land. Övre bildtext. Tyrannosaurus rex var en rovdinosaurie som levde för cirka 70 miljoner år sedan i nuvarande Nordamerika. Den var lika hög som en giraff, cirka 6 meter. Under dinosauriernas tid fanns det inga människor. Livet på jorden förändras. Nedre bildtext. Kontinenternas lägen vid olika tidpunkter. För cirka 200 miljoner år sedan hade kontinenterna förenats till en enda jättekontinent som kallas Pangea. 200 miljoner år sedan, 135 miljoner år sedan, nutid. Sidan 367. Fossilens ålder. Ibland går det att bestämma åldern på ett fossil genom att mäta hur mycket av vissa radioaktiva ämnen det innehåller. Forskarna kan även utnyttja vanliga fossil med känd ålder till att avslöja hur gamla andra fossil är. Fossil som hittas intill varandra eller som tillhör samma lager i berggrunden är ju lika gamla. Man vet också att fossil som finns långt ner i till exempel en klipprant är äldre än de som hittas i berglagren längre upp. De sedimentära bergarterna bildas ju efterhand som nytt sediment fylls på uppifrån. Man hittar enbart fossil av ryggradslösa djur i berg som är äldre än 500 miljoner år. I yngre berg finns även fossil av ryggradsdjur som till exempel fiskar och dinosaurier. På så sätt kan fossil ge oss information om när olika grupper av växter och djur utvecklades. Likheter avslöjar släktskap. Man kan jämföra DNA mellan olika växter eller djur för att se hur nära besläktade de är. Även denna forskning är till stor hjälp när biologerna ritar släktträd som visar i vilken ordning växter och djur har utvecklats. Till vänster kan du se ett framben, en överarm, från fladdermus, människa och val. Trots olikheterna är de tre frambenen byggda enligt samma grundplan med ett överarmsben, ett strålben, ett armbågsben och så vidare. Detta tyder på att däggdjuren har ett gemensamt ursprung. Från en stamform har det utvecklats olika däggdjur som är specialister på att flyga, bära respektive simma. Här ser vi hur evolutionen har lett fram till ökad biologisk mångfald. Övre bildtext. Fossil av en trilobit i kalksten på Gotland. Detta djur levde i havet nära ekvatorn för cirka 400 miljoner år sedan. Nu finns fossilet på våra breddgrader eftersom kontinenten har flyttats ut med jordytan. Trilobiterna var leddjur som påminde om kräftdjur. De dog ut för cirka 250 miljoner år sedan. Nedre bildtext. Skelettbenen i de främre extremiteterna hos tre däggdjur. Fladdermus. Människa. Överarmsben, armbågsben, strålben, mellanhandsben. Val. Sidan 368. Darwin förklarade evolutionen. År 1859 gav den engelske naturvetaren Charles Darwin ut sin bok Om arternas uppkomst. I den beskrev Darwin hur evolutionen fungerar. Det var bland annat Galapagosöarnas unika växt- och djurliv som låg till grund för Darwins tankar. Se utblicken på sidan 371. Darwin insåg att växter och djur får större avkomma, fler ungar, än vad som överlever till vuxen ålder. Många dukar under i det som Darwin kallade kampen för tillvaron. De blir kanske uppätna eller klarar sig dåligt i konkurrensen om utrymmet, maten, boplatserna och så vidare. Darwin såg också att organismernas egenskaper varierar inom en art. Alla harar har inte exakt lika långa ben, huggormar kan ha olika färg och så vidare. Det är individerna som är bäst anpassade till sin omgivning som klarar sig bäst. De har störst chans att överleva och föröka sig. På så sätt pågår enligt Darwin ett naturligt urval som innebär att anlag för gynnsamma egenskaper gallras fram i generation efter generation. Vänster bildtext. Charles Darwin, 1809-1882. Höger bildtext. Hur utvecklades harens långa bakben? Ett exempel. Darwins utvecklingslära är lättast att förstå med hjälp av exempel. Vi kan till exempel fråga oss hur haren fick långa bakben. Vi antar då att dagens harar hade förfäder med ganska korta ben. Av någon anledning ändrades förutsättningarna så att det blev extra viktigt att kunna springa snabbt. Det var kanske miljön som förändrades eller ett snabbt rovdjur som började jaga hararna. Sidan 369. Alla ursprungliga harar hade inte lika korta ben. De mest långbenta individerna fick störst chans att överleva och fortplanta sig. Det var alltså främst deras gener som spreds till kommande generationer. Därför ökade successivt hararnas genomsnittliga benlängd. Mutationernas betydelse. På Darwins tid visste man inget om DNA, gener och mutationer. Nu vet vi att mutationer har stor betydelse för arternas utveckling. Det är mycket sällsynt att mutationer leder till nyttiga gener. När detta trots allt händer är det just dessa gener som har störst chans att spridas till kommande generationer. De blir allt vanligare för varje generation och med tiden blir de typiska för arten. Resistenta bakterier. Bakterier kan föröka sig mycket snabbt. På ett dygn kan en enda bakterie ge upphov till miljontals nya bakterier. Det innebär att en gen som har förändrats på grund av en mutation kan bli väldigt vanlig på kort tid. Tänk dig att en människa behandlas med penicillin som dödar de flesta bakterierna i kroppen. Samtidigt sker en mutation som gör en av bakterierna resistent, motståndskraftig mot penicillinet. Normalt hade denna bakterie inte haft någon fördel av sin nya egenskap. Nu får den dock tillfälle att föröka sig mycket snabbt eftersom den inte behöver konkurrera med andra bakterier. Inom något dygn har den förändrade bakterien gett upphov till miljontals nya bakterier som alla är resistenta mot penicillin. Risken för att detta ska hända ökar naturligtvis om vi använder penicillin ofta. Bildtext. På några timmar kan en enda bakterie ge upphov till en mängd bakterier som på den här bilden. Sidan 370. Ibland bildas nya arter. Tänk dig att två grupper av en art isoleras från varandra och hamnar i olika miljöer. och utvecklas de åt olika håll. Efter lång tid kan de bli så olika varandra att individer från den ena gruppen inte längre fortplantar sig med individer från den andra gruppen, trots att de kanske återförenas. På så sätt kan en art utvecklas till två arter. Det kan finnas olika anledningar till att grupper av växter eller djur isoleras från varandra. Några individer av en art hamnar kanske på en ö där de utvecklas till en egen art. Berg- och ökenområden kan också isolera grupper från varandra. Snokar på Gotland. Snoken är en av Sveriges tre arter av ormar. Den förekommer även på Gotland. Eftersom snokarna på fastlandet och på Gotland inte fortplantar sig med varandra har de senare kunnat utveckla egna egenskaper. Gotlandssnokarna har till exempel annorlunda färg på nackens fläckar. Snokarna på Gotland är dock inte tillräckligt unika för att betraktas som en egen art. Det är bara cirka 10 000 år sedan inlandsisen lämnade Sverige. Längre tid än så kan alltså inte Gotlandssnokarna ha varit isolerade. Därför ser vi bara början på den process som kan leda till att Gotland får en egen ormart. Bildtext. Ibland har snokarna på Gotland så mörka nackfläckar att de knappt syns. Jämför med den vanliga snoken på sidan 111.